skulle vilja att vi hade en bön först innan det att vi går in på det här budskapet. Himmelska far, vi kommer inför dig igen. Vi vet att du har hört vår bön tidigare, men vi ber att igen för att att du verkligen ska vara med oss och att du ska låta budskapet bli tydligt ikväll. Tack för att vi får lita på dig i Jesu namn. Amen. I Johannes kapitel 10 så jämför Jesus församlingen med en folla. En fårfolla. Och i den här fårfollan så finns det får. Men det finns inte bara får, utan det finns också tjuvar och rövare, tyvärr. Tjuvar och rövare är inte snälla nödvändigtvis, eller hur? Men vet du, om du befinner dig i en fullkomlig församling så är du inte i Jesus folla. Jesus folla är inte en fullkomlig folla. Det finns tjuvar och rövare även i follan. Varför tillåter Gud tjuvar och rövare att finnas i follan? Hur kan Gud tillåta att fräcka, okänsliga, ofullkomliga medlemmar i församlingen? Jag tror att svaret ligger i att Gud vill lära oss att bli bättre människor. Och den här sanningen illustreras väldigt fint i berättelsen om David och Abigail. Jag vill att vi ska slå upp till Första Samuelsboken och studera en berättelse ikväll. Det budskap som Gud har lagt på mitt hjärta idag. Första Samuelsboken kapitel 24. Bakgrunden är den att David, han hamnade i kungens hov när han spelade harpa. Men kungen blir avundsjuk så småningom. David, han blir en framgångsrik general efter att han slåss mot Goliat. Och Saul blir avundsjuk på David och börjar att förfölja honom. Saul blir förkastad utav Gud och David blir faktiskt smord till kung i hans ställe. Men Saul är misstänksam och försöker döda David. David flyr för sitt liv. David är felaktigt anklagad av alla olika saker. Han är utstött, han är efterlyst. Och det är en grupp på 600 man som ansluter sig till David. Och de var missnöjda med Saul också. Så Saul, han åker runt och han jagar David i varenda skrymsle, vänder upp och ner på varje sten i öknen för att leta rätt på David och ta koll på honom. Och det där börjar vår berättelse i Första Samuelsboken 24, vers 5-7. Det står: Davids män sa det till honom, eller ja, det som händer här sen då är att David hamnar händelsevis i samma grotta som Saul. Saul ska gå och uträtta sina behov och han går in i en grotta och där sitter David och hans 600 man. Och Davids män säger till David att kolla här, nu är den här dagen som Gud har lovat att ge dina fiender i din hand. Nu låt mig bara döda Saul. Och det är där vi läser berättelsen i vers 5 där. Se, detta är den dag som Herren har talat till dig om. Se, jag ger din fiende i din hand så att du får göra vad du vill med honom. Då reste David sig och skar obemärkt av en flik från Sauls mantel. Men efteråt slog David samvete honom för att han hade skurit av fliken på Sauls mantel. Han sade till sina män: Herren förbjud att jag skulle göra mot min herre, mot Herrens morde, att jag skulle räcka ut min hand mot honom. Han är ju Herrens smorde. Han skonade Sauls liv. Och han gav honom, sen så berättade han för honom att han hade gjort det. Och Sauls hjärta mjuknade ett litet tag i alla fall. Och han återvände hem, han erkände: jag har gjort orätt mot dig, David. Du har inte gjort någonting emot mig. Det går en tid, men sen dör profeten Samuel. Och David vet att Saul är alldeles för instabil, så han kan inte gå och bo där i kungens hov igen. Han flyr ut i bergen efter ett tag igen. Och i första Samuelsboken 25, vers 2 och 3 så läser vi var han kommer någonstans. David bröt upp och drog ner till öknen Paran. I Maon fanns då en man som hade sin boskapsskötsel i Karmel. Och den mannen var mycket rik. Han ägde 3000 får och 1000 getter. Och han höll på med fårklippning i Karmel. Mannen hette Nabal och hans hustru hette Abigail. Hon var klok och vacker. Han var hård och ond i allt han gjorde. Han var en ättling till Kaleb. Vem var Kaleb? Någon som vet?
Josua och Kaleb var de som trodde att Isak skulle komma in i detta laget.
Stämmer. Var Kaleb en god man eller en ond man? Han var en troshjälte, eller hur? Bara för att man är släkt eller barn till en troshjälte betyder inte att man själv är det, eller hur? Det är inte en garanti. Det var inte så i det här fallet i alla fall. Det står att Nabal var ond och hård i allt som han gjorde. David hade vaktat Nabals får. Eller han hade inte gjort det, men hans män hade varit omkring Nabals herdar. Och hade skyddat dem under en lång tid. De hade varit som en sköld för dem under dag och natt. Och hade inte tagit någonting för det. De hade gjort det utav helt enkelt frivilliga för att vara vänliga mot dem. De hade skyddat dem från rövare och alla möjliga saker som fanns där ute. Och vi läser om det i vers 15 och 16. Då säger tjänarna så här. Vi har aldrig lidit någon orätt och aldrig har något kommit bort för oss under hela den tid då vi drog omkring med dem. Medan vi var där ute på marken. De var en mur för oss både dag och natt. Och under hela den tid som vi vistades hos dem. Medan vi vaktade jorden. Så de kunde ha roffat åt sig av lite får och lite andra förnödenheter som de behövde ifrån Nabals jordar. De var stora jordar, han var rik, han hade mycket inflytande. Men David och hans män gjorde inte det. De var ärliga och uppriktiga i allt. De tog ingenting som inte de hade blivit erbjudna. Nabals fru hade en god kombination. Hon var klok och vacker, står det. En ovanlig kanske. Nej, jag vet inte. Första Samuelsboken 25, vers 4-5. Vid ett tillfälle då så ber David om en tjänst från Nabal. Det står när nu David var i öknen och fick höra att Nabal klippte sina får. Sände han iväg 10 unga män och sade till dem. Gå upp till Karmel och bege er till Nabal och hälsa honom i mitt namn och säg. Må du leva. Frid vare med dig och frid vare med ditt hus och frid vare med allt du har. Men det var inte frid i det hushållet, tror ni det? Nej, vi hade en klok och en vacker hustru men en hård och en ond man. Det var inte en bra kombination här. Men David önskar frid åt dem. Vers 7. Jag har hört att du håller på med fårklippning. Fårklippning var en mycket gästfritt tillfälle. Då det var vanligt att man bjöd på stora fester och sånt här. För nu fick man ju, det var som man hade skörd ungefär. Så fick man stora ägodelar så då var man frikostig också. Så David säger, jag har hört att du håller på med fårklippning. Nu är det så att dina herdar har vistats hos oss. Utan att vi har gjort dem något ont, jag läser från vers 7. Och utan att något har kommit bort för dem under hela den tid de varit i Karmel. Fråga dina tjänare så ska de själv säga det åt dig. Låt nu mina unga män finna nåd för dina ögon. Vi har ju kommit hit en glädjedag. Ge därför åt dina tjänare och din son David vad du kan ha till hands. David är mycket artig, mycket vänlig. Han benämner sig själv som din son David, trots att han egentligen var den rättmätige kungen. Han kunde sagt, ge mig lite av dina får, annars är det kört. Men det gjorde han inte. Han var vänlig och artig i sitt bemötande. och bad om att få bli tilldelad något av Nabals överflöd. Men all den här mödan var förgäves. Vers 9. När Davids män kom och talade i Davids namn allt detta till Nabal, sedan väntade de. Men Nabal svarade Davids tjänare, vem är David? Vem är Isais son? Nu för tiden är det många tjänare som rymmer från sina herrar. Skulle jag ta min mat och min dryck och slaktdjuren som jag har slaktat åt mina fårklippare och ge åt män som jag inte vet varifrån de är? De blev avsnästa utav Nabal. Han anklagar David för att vara en förrymd slav. Han visste mycket väl vem David var, men på det här sättet så försökte han förolämpa David. När David hörde det här otacksamma svaret läser vi i vers 12 vad som hände. Då vände Davids män och kom tillbaka. Då vände Davids män om, vers 12, och gick sin väg. När de kom tillbaka berättade de allt detta för David. Och Davids, i vers 21, nu hoppar vi lite här, men i vers 21 så säger David så här. Förgäves har jag skyddat allt vad den mannen har i öknen. Och ingenting av allt han äger har kommit bort. Men han har lönat gott med ont. Må Gud straffa Davids fiender både nu och senare. Jag ska inte låta någon av manskön av alla de som tillhör honom leva kvar tills imorgon. Man kan förstå Davids frustration samtidigt som man också förstår att det här inte var rätt utav David att agera på det sättet. I vers 13 så står det att David sa till sina män, spänn alla på er svärdet. Var och en spände på sig sitt svärd och David spände på sig sitt. Omkring 400 man följde med David dit upp, men 200 stannade vid trossen. David hade blivit orättvist behandlad. Hur skulle han bete sig? Ja, man kan tycka att David hade rätt till att bli arg. Han hade gjort allt det här utan någon tacksamhet. Han hade slitit och kämpat i många dagar, kanske månader, utan den minsta lilla gnutta tacksamhet. Man förstår hans frustration och hans ilska, men Davids attityd här reflekterar mer Sauls attityd än den som David visade i öknen mot Saul. Han hade fortfarande en hel del att lära sig i läxan, i tålamodets läxa. Romarbrevet kapitel 12. Hur skulle David ha reagerat? Romarbrevet 12, vers 17. Till 19. Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Guds ord säger radikala saker. Sånt som är väldigt onaturligt för oss. Det är onaturligt att reagera så. Om någon blir arg på mig, eller någon visar otacksamhet, eller förlöjligar mig, eller säger någonting som jag inte tycker om, min impuls och reaktion är att visa samma mynt tillbaka, eller hur? Jesus säger, löna inte ont med ont. Utan det står till och med i vers 20, om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det var så David hade besegrat Sauls onda, eller hur? När Saul skulle förgöra honom så visade han vänlighet och kärlek tillbaka. Och det smälte Sauls hjärta. En liten stund i alla fall. Hämnas inte, säger Bibeln. Betyder det att vi ska inte bry oss om rättvisa? Nej, det betyder inte det. Men det betyder att Gud kommer att ta hand om rättvisan. Vi överlämnar den åt honom. Lita på att Gud kommer att ge oss upprättelse i sin tid. Den fiende som vi behöver frukta mest är jaget. Självhävdelsen. Vi har inte råd att bli upprörda över något verkligt eller inbillat ont som gjorts mot oss. Det finns ingenting som är så fördärvande för karaktären som mänsklig vrede. Om en människa inte är under den helige andes kontroll finns det ingen gräns för vart hon kan gå. Vet ni, de släppte ut en film för ett antal år sedan om Hitlers sista dagar. Och den här filmen visade vad Hitler gick igenom under de sista dagarna där i bunkern i Berlin. Och den fick otrolig kritik från väldigt många människor. De sa att det här är helt oacceptabelt. För vad ni gör i den här filmen är att ni presenterar Hitler som mänsklig. Han är alldeles för mänsklig i de här sakerna. Han är som en av oss, nästan. Många människor vill ta avstånd ifrån det här. De vill tänka att ja, men om någon gör sådana där fruktansvärda saker som Hitler gjorde, då måste han vara det måste vara en sinnesrubbning i hans huvud på något sätt. Och någonting som är helt totalt annorlunda från oss. Människan kan inte vara så ont. Vet ni, det är samma material som Hitler och du och jag är gjorda av. Bara olika grad. Det finns inom oss alla. Det finns en möjlighet för oss. Om vi var i en liknande situation och vi gjorde de val som han gjorde, så kan vi också hamna där. Hälsa för hela människan, sida 425. Vi bör inte tillåta våra känslor att bli lätt sårade. Vi bör inte leva för att vakta våra känslor eller vårt rykte, utan för att frälsa människor. När vi blir intresserade av människors frälsning slutar vi med att fästa oss vid de små skiljaktigheter som så ofta uppstår i vårt umgänge med andra. Davids impulsiva respons var mer lik Sauls än Davids. Vad skulle hända? Första Samuelsboken 25. Vers 14-19. Det hela kunde ha slutat mycket illa om det inte vore för Abigail. Vers 14. En av tjänarna berättade för Nabals hustru Abigail: se, David har sänt hit budbärare från öknen och låtit hälsa vår herre, men han snäste av dem. Men dessa män har varit till stor nytta för oss. Och sen läser vi vad de sa där. Och i vers 17, tänk nu efter och se vad du kan göra, för olycka hotar vår herre och hela hans hus. Han är ju en ond man, så att ingen kan säga något till honom. Han var en diktatorisk man som inte gick att resonera med. Och hans tjänare visste om det också. Och vad skulle Abigail göra? Jo, vi läser vidare vers 18. Då skyndade Abigail och tog 200 bröd, 2 vinläglar, 5 tillredda får, 5 searostade ax, 100 russinkakor, 200 fikonkakor och lastade detta på åsnor. Hon sa det till sina tjänare: gå framför mig så kommer jag efter er. Men hon berättade ingenting för sin man. Hon tog saken i egna händer. Hon gick och mötte David. Det här är en viktig poäng. Hade Abigail gjort någonting ont? Det var David som hade fel. Okej, först var det Nabal som hade gjort fel. Och sen var det David som hade gjort fel. Hon var oskyldig i den här situationen. Ändå är det hon som tar steget ut och går och möter David. Det är en viktig poäng. David gjorde fel. Och hon hade ingen som helst skyldighet att försöka försonas. Eller hur? Det var Davids uppgift. Det var Nabal som fick göra det. Men vi kan lära oss mycket här om konflikthantering. Matteus kapitel 5, vers 23-24. Matteus kapitel 5, vers 23-24. Det står: därför om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder och kom sedan och bär fram din gåva. Jesus kallar till aktiv försoning. Han kallar oss att vara en Abigail. Det står att om du kommer ihåg att din broder har något emot dig. Lägg märke till det. Det är inte om jag har någonting emot min broder. Det är om någon annan har någonting emot mig till och med. Då ska jag som den oskyldiga parten på det sättet gå till mötes. Gå, söka upp den här personen. Försona mig med den personen. Och sen kom och bära fram min gåva inför Gud. Och att det fanns fler Abigails i vår församling idag. Människor som är villiga att gå den extra milen för att skapa fred. Ni vet, Jesus sa: saliga är de som skapar fred. Sa han inte det? De ska kallas Guds barn. Och vet ni, ibland så har vi den här föreställningen om en fredsskapare. Som någon som tyst sitter på en stol någonstans, som inte säger vad de tycker, inte säger någonting, inte skakar om på något sätt, utan är tyst som en mus och säger ingenting och behåller allt inom sig. Och det här är de som är saliga, de som skapar fred, de som inte säger någonting. Det här är inte en fredsskapare, det är inte de som Jesus pratar om. Fredsskapning eller försoning, konflikthantering kräver aktivitet från vår sida. Om vi vill ha den välsignelsen så behöver vi ta steget ut. Vi behöver gå och den här personen till mötes. Inte sitta kvar passivt. Det var vad Abigail gjorde. Första Samuelsboken 25. Vers 23. När Abigail fick se David steg hon genast ner från åsnan och föll ner på sitt ansikte inför David och bugade sig mot marken. Hon föll ner för hans fötter och sade: på mig, min herre, må denna missgärning vila, men låt din tjänarinna få tala till dig och lyssna på din tjänarinnas ord. Herre, bry dig inte om Nabal, denne onde man, för vad hans namn betyder, det är han. Nabal heter han och dårskap är han full av. Men jag, din tjänarinna, har inte sett de män som du, min herre, sände. Abigail går David till mötes och hon faller ner för David som man faller ner inför en kung. Hon visar hövlighet, hon visar artighet i sitt sätt att bemöta det på. Hon ger ett milt svar till David. Och lägg märke till vad hon också gör. Hon tar skulden på sig själv. Okej, var hon skyldig? Inte överhuvudtaget på något sätt egentligen. Om vi skulle göra en rättslig sak utav det, så skulle hon vara helt frikänd ifrån den här situationen. Men hon går och tar till och med, och hon säger: förlåt mig för att jag inte såg dina tjänare som kom. Men det var inte hennes uppgift att nödvändigtvis göra det. Men hon tänker: vad kan jag be om förlåtelse för? Finns det någonting, även om det är David som är den stora boven i det här dramat, eller Nabal som är den ännu större boven, vad kan jag ta på mig? Vad kan jag be om ursäkt för? Hon tänkte efter, hon sa, ja, jag kan be om ursäkt om det här. Och därför så gick hon fram och hon bad om ursäkt om det. Vilken stor handling. Många gånger så är vi hårda, vi vågar inte öppna någonting. Vi tänker att först så ska den där personen komma krypande och be om min förlåtelse. Sen kanske jag nedlåter mig till att förlåta den personen. Och det kan vara så mycket värre att du har inte någon som helst påverkan i den här konflikten. Du kanske är helt oskyldig och blivit påhoppad av någon. Men vågar vi göra som Abigail gjorde? Vågar vi ta det här extra steget och säga okej, även ifall det är den här personen som har gjort fel. Jag ska inte nämna det som den har gjort fel, utan jag går till den personen och säger förlåt mig för vad jag har gjort. Kan du förlåta mig? Det är Bibelns sätt för konflikthantering som vi ser här i berättelsen. Det är skillnad på formell artighet och genuin kristen artighet. Den ena kan man fejka, eller hur? Man kan sätta på ett leende och sådana saker. Men genuin kristen artighet kommer från ett förvandlat hjärta som gör det av ett uppriktigt motiv. Ofta är det de små tingen som betyder mycket. Ni vet, Bibeln säger att vi ska älska vår nästa. Och vi kanske säger, ja, men jag älskar min nästa. Men att säga orden betyder inte att vi gör det. Är det bara ytlig formalia? Eller vill vi den andres bästa utav hjärtat? Älskar vi våra fiender, som Jesus sa? Om vi gör det så kommer ansiktet att lysa upp när vi möter dem. Vår röst kommer att vara mjuk och behaglig. Ofta är det de små tingen som gör en stor skillnad. Och det var det som Abigail visade, det att hon visade den vördnad som hon kunde. Och Abigails milda svar gjorde en skillnad för David. Det finns en bibeltext som säger i Ordspråksboken 15:1 att ett mjukt svar stillar vrede. Och det finns så mycket kraft i det ordet. Om vi möter, sätter hårt mot hårt, så kommer det inte bli någon försoning. Det är ett milt svar som stillar vrede. Den anda man uppvisar kommer att reproduceras hos ens nästa person. För både gott och ont. En liten vänlig handling kan komma långt. Det bästa sättet att möta vrede på är om du till exempel får möta en storm av vrede, så kan du hålla dina blickar fästa på Guds ord. Tänk på Guds ord och Guds ords löften. I vers 26 så ser vi vad som händer i berättelsen. Abigail säger, och nu min herre, så sant Herren lever, så sant du själv lever. Herren har hindrat dig från att ådra dig blodskuld och skaffa dig rätt med egen hand. Må det nu gå dina fiender och de som söker min herres olycka, så som det må gå Nabal. Låt nu denna gåva som din tjänarinna har tagit med till min herre ges åt de män som följer min herre. Förlåt din tjänarinna vad hon har brutit. Återigen, hon tar på sig allt hon kan. Ty Herren ska förvisso låta min herre bygga ett hus som kommer att bestå, eftersom min herre för Herrens krig. Och man ska inte finna något ont hos dig under hela ditt liv. Om någon står upp för att förfölja dig och vill döda dig, ska min herres liv vara bundet med livets band hos Herren din Gud. Men dina fiender må han lägga i sin slunga och slunga bort. När Herren gör med min herre allt det goda som han har sagt om dig och gör dig till först över Israel, skall detta inte vara en stötesten för dig eller ge min herre samvetskval att du har utgjutit blod utan orsak. och att min herre själv har skaffat sig rätt. När Herren handlar väl med min herre, tänk då på din tjänarinna. Vilken tillrättavisning. Vet ni, Abigail visste hur man kunde ge en tillrättavisning på ett bra sätt. Oftast när vi får en tillrättavisning så får vi den kanske på fel sätt. Är det inte så? Ofta är det någon som pekar ut någonting som vi har gjort fel och de säger det på det mest förskräckliga sättet. Och vet ni, Satan älskar det här. För på så sätt så kan han föreviga synden hos oss. För han vet precis vilka fel och brister vi har, eller hur? Och han kan lägga på någon att säga det på ett felaktigt sätt. Eller hur? Han kan göra det. Och vad gör vi då? Ja, då reagerar vi mot det. Vi säger, hur kunde den här personen säga sådana förskräckliga saker till mig? Alltså, jag tänker aldrig någonsin ändra på det här. Och då har Satan lyckats. Eller hur? Han har fått oss att hålla kvar vid den synden. Är vi ödmjuka nog att kunna ta emot till rättavisning? Även ifall det kommer till oss på fel sätt. Det är en utmaning. Vi behöver inte ta åt oss av kritiken och tänka att ja, den var berättigad i varenda ord och sånt som har sagts. Men är vi villiga att rannsaka oss och tänka, ligger det någonting i det här? Och fråga Gud om det. Vers 32 så står det så här. Då sa David till Abigail, välsignad vare Herren, Israels Gud, som idag har sänt dig för att möta mig. Välsignad vare ditt förstånd och välsignad vare du själv som har hindrat mig från att ådra mig blodskuld och skaffa mig rätt med egen hand. Men så sant Herren, Israels Gud, lever, han som har hindrat mig från att göra något ont. Om du inte hade skyndat dig att komma mot mig skulle i gryningen ingen av mankön ha funnits kvar i Nabals hus. Jag tycker det är fascinerande att David välsignar Abigail för den här tillrättavisningen. Många av oss tycker att det är ädelt och nobelt av att inte bli frustrerad och arg när vi får en tillrättavisning. Men hur många av oss går så långt att vi tackar för en tillrättavisning? Det var vad David gjorde. Han sa att du är välsignad. Tack att du har hjälpt mig att inte begå den här synden. Och ådra mig den här skulden. Vers 36. När Abigail kom hem till Nabal höll han i sitt hus en festmåltid som en kunglig bankett. Nabals hjärta var glatt och han var mycket drucken. Därför sade hon ingenting alls till honom förrän på morgonen när det blev ljust. Men när Nabal på morgonen hade nyktrat till berättade hans hustru för honom vad som hade hänt. Då blev hans hjärta som dött i honom och han blev som sten. Omkring 10 dagar senare slog Herren Nabal så att han dog. När David fick höra att Nabal var död sade han, välsignad var det Herren som på Nabal har hämnats den vanära han drog över mig och som har bevarat sin tjänare från att göra något ont. Herren har låtit Nabals ondska komma tillbaka över hans eget huvud. Vet ni? Det lönade sig för David att överlämna hämnden till Herren. Han uppgav honom upprättelse. I det här fallet så innebar det Nabals död. I ett annat fall så kanske det innebär någonting annat. Så många av oss är benägna att ta rätten i egna händer. Och inte våga lita på Jesus. Jag jobbade på Lifestyle TV en gång i tiden. Och det var en person där som sa någonting till mig som jag blev otroligt upprörd och frustrerad över, som var helt obefogat enligt mig. Jag tänkte, hur kan den här kvinnan komma och säga de här sakerna till mig? Jag har inte förtjänat det. Och jag blev upprörd över det här. Och jag tänkte, jag måste berätta för henne och säga till henne, vad är det du håller på med? Men på något sätt så kom en bibeltext i mitt huvud. En jobbig bibeltext som står i 1 Petrus 5. Och ni får gärna slå upp dit med mig. 1 Petrus brevet kapitel 5, vers 6-7. Första Petrusbrevet kapitel 5, vers 6-7. Det står: ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Jag tänkte, Gud, den där texten passar inte nu. Okay? Ska jag överlämna min sak åt dig, Gud? Ska jag tro att du ger mig upprättelse? Jag måste skaffa mig själv upprättelse. Jag måste gå här och konfrontera den här personen nu. Och förklara och skälla ut dem för allt det som de har gjort. Om inte, så ska jag åtminstone gå och skvallra om det till andra personer. Men Gud manade på mig det här. Och jag blev arg, eller jag var i en samvetskval här. Så jag gick ut och jag tog en promenad. Och i 20 minuter så gick jag ut där i snön, tror jag det var till och med. Och jag tänkte, nej, jag kan inte göra det här. Jag kan inte lämna det här till dig, Gud. Och kommer du att ge mig upprättelse? Tänk om ingenting händer. Tänk om jag, ja, okej, jag lämnar det till dig nu och sen så kommer ingen upprättelse. Och så kommer det bara fortsätta som om allt var okej. Som om det var en god tillrättavisning som hon gav mig. Jag brottades länge med det här, men sen sa jag till slut till Gud, okej, jag litar på dig. Jag litar på dig. Jag överlämnar det här åt dig. Jag förlåter henne. Och jag litar på att du kommer ge mig upprättelse i din tid. I din tid. Och efter det så kände jag en otrolig frid. Det här som hade gnagt mig under en lång tid rann ut på något sätt. Jag kände mig tillfreds över det här beslutet. Jag gick tillbaka. Och några timmar senare så kommer den här kvinnan faktiskt till mig. Och hon säger: vet du, Jonathan, det där som jag sa till dig, det var inte rätt. Kan du förlåta mig för det? Amen. Tror ni jag var glad att jag inte tog rätten i min egen hand? Att jag vågade lita på det här löftet? Det är sant. Det fungerar. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. Vågar vi lita på det? Det var så i Davids fall. Gud gav honom upprättelse i sin tid, utan att David behövde göra de här sakerna. Vet ni, jag tror att om vi vågade kasta våra bördor på Jesus, så skulle förtal och skvaller i princip försvinna ifrån oss. För vi söker så lätt sympati och medlidande från andra människor, eller hur? Ja, den här har gjort så hemskt emot mig. Jag kan inte gå och konfrontera den personen just nu. Men jag måste få ut det på något sätt. Jag måste få förståelse från någon. Och så går man och söker sin sympati hos en annan person och berättar om det. Istället för att ta det till han som vi kan kasta våra bördor på. Han säger: kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Vilken vän vi har i Jesus. Trofast, kärleksfull och god. Sista versen säger: är du bitter och besviken? Har ditt hjärta djupa sår? Säg till Jesus vad du känner. Våga tro att han förstår. Det här är sant. Jesus förstår oss precis. Han vill ge oss upprättelse. Vi kan överlämna händen till Gud. Han kommer att återupprätta oss om vi vågar lita på det. Han förstår bättre än någon annan. Han vet precis vad vi menar. Varför tillåter Gud konflikter i en församling? Varför tillåter han ofullkomliga människor? Jag tror det är för att vi ska lära oss att älska. Att vi ska lära oss att älska genom det här sättet. Man kan tycka, varför ska jag komma till kyrkan? Det är bara massa frustrationer och irritationsmoment när jag kommer hit. Men det är genom att möta dessa i en rätt anda som de kristna dygderna utvecklas. Om Kristus bor i oss så kan vi vara glada, trevliga, artiga och ha överseende mitt ibland i irritationer och retlighet, precis som Abigail var. Om vi vågar lita på att allt kommer samverka till vårt bästa för de som älskar Jesus. Ingenting kan drabba oss som inte den oändliga kärleken har tillåtit. Och vi kan vila i det löftet. Om vi förstår att allt samverkar till det bästa så kan vi faktiskt till och med prisa Gud mitt i konflikter. Men det kan inte lyckas utan Jesus och en fast beslutsamhet, en orubblig målmedvetenhet och en ständig vaksamhet under och oupphörlig bön. Om vi flyr ifrån konflikterna så kommer de inte att lösas. Utan om vi vill lösa konflikter så kräver det som Abigail en aktiv handling. Att gå till mötes. Även om det är den som har gjort fel eller du som har gjort fel, det kvittar. Abigail tog det här steget och hon gick ut aktivt och försökte försoning. Och då kommer vi att få känna den glädje som segern ger. Det här är ingen ursäkt för förövaren. Personen har gjort någonting fruktansvärt och inte ångrar sig. Gud kommer ta hand om det, lita på det. Du behöver inte oroa dig för det. Men överlämna den åt Gud. Du behöver inte straffa någon på det sättet. Gud har noggrann räkenskap över alla fel som har gjorts mot dig. Så du behöver inte hålla koll på dig själv. Be istället för dem som förföljer dig. För om de fortsätter att göra det så finns det inget hopp för dem. Du har ett evigt liv att se fram emot. Utan oro och sorg. Vi kan förlåta, men förlåtelse innebär inte att vi säger nödvändigtvis att det var okej det som gjordes. Det innebär att vi släpper den vreden eller den frustrationen som vi har känt. Och vi överlämnar händerna åt Gud. Jag vet inte hur det är för dig. Jag träffar många personer som har känt sig frestade att ge upp på församlingen på grund av hyckleri och otacksamhet eller fräckhet som någon person har visat i församlingen. Kom ihåg att det är Jesus församling och inte den personens församling. Jag vill utmana dig att gå ett steg längre. Att vara en Abigail. Och att göra allt i din makt för att uppnå en försoning. Utan att nödvändigtvis ge avkall på principer. Det behövs män och kvinnor idag. Som kan hantera konflikter istället för att fly ifrån dem. Det behövs män och kvinnor idag som vågar ta försoningens uppdrag på allvar. Som vågar kasta sina bördor på Jesus. Och som litar på att Gud ska ge dem upprättelse istället för att skaffa den själv. Det behövs män och kvinnor idag som är villiga att vara en Abigail. Och jag tänker ge den utmaningen till oss här idag. Jag vill ge den till dig, till ditt hjärta. Önskar du att vara en Abigail idag? Önskar du att ta den här utmaningen på allvar? Vara en som aktivt vill skapa fred. Jag vet inte om det är i församlingen eller om det är på ditt arbete eller om det är i din familj, var det än är. Önskar du att vara en Abigail? I så fall så vill jag be dig att visa det för Gud genom att resa dig upp just nu på den plats där du är. Prisa Gud. Amen. Om du önskar vara en Abigail, himmelske far, jag vill tacka dig så mycket för att du har talat till oss. Herre, vi står upp för att vi vill ta försoningens uppdrag på allvar. Vi ber Herre att du ska hjälpa oss och ge oss vishet. Ge oss frimodighet och kraft att våga ta de steg som du har talat till oss om ikväll. Hjälp oss att ha den frimodigheten att kunna vara en Abigail och söka försoning på allt sätt vi kan. Kanske en motpart inte vill försonas. Men Herre, tack att vi kan släppa det till dig. Vi kan lämna det till dig i så fall. Vi kan göra allt inom vår makt. Och vi kan lita på att du sköter resten. Tack för den vänskapen som vi kan ha i dig, Jesus. att vi kan kasta alla våra bekymmer på dig. Jag ber att vi ska kunna få göra det och att vi ska få uppleva den frid som du vill ge oss. Det är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.